Det är onsdag den 9 december och här sammanträder verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik med mig Viktor Bartkron, med dig Maggie Strömberg.
Ja visst, och med Torbjörn Nilsson.
Hej.
Och idag ska vi bland annat prata om hur 2 miljoner fick Hanif Bali att komma in i värmen igen och regeringens nya pandemilag.
Ja, vädret ute är jämngrått, men vädret i regeringen skiftar, kan vi konstatera. Från mörka moln, ösregn och isande framtidsutsikter till solsken och framtidstro. Vi har ju flera gånger pratat om regeringens pessimistiska anslag inför framtiden med coronapandemin. Ni har skrivit om det i ett stort reportage som fick mycket uppmärksamhet. Det känns som att de lyssnar på oss, tar till sig och justerar vart efter. I fredags var det ju helt nya bud.
Absolut.
Kan man säga.
Absolut. Vaccin betyder hopp.
Ja, det var, där stod Stefan Löfven och Lena Hallengren och var plötsligt skinande glada över en bättre framtid. Till och med Johan Carlsson, Folkhälsomyndighetens egen IOR, försökte låta lite mindre avgrundspessimistisk än vanligt. Såg lite ut som att någon stod och höll ett spjut mot ryggen på honom när han försökte liksom tillkämpa fram lite optimism. Men ändå, ett ganska medvetet drag får vi väl ändå tänka. Det var ingen slump att det såg ut så här, eller?
Nej, absolut inte, tror jag inte. Det är ju inte bara vi som har skrivit och pratat om detta, utan det har ju varit det bärande temat hos svenska politiska analytiker de
men
senaste 2 veckorna.
Men vi var tidiga.
Vi var som vanligt först.
Men är det inte en ganska bra plot twist här? Eller ett mysigt konträrt beteende?
Vilket?
Alltså, först jublar omvärlden över vaccinet och allt kommer gå tillbaka till hur det var innan alldeles strax kavalleriet kommer. Svenska regering och myndigheter. Pessimistiska. Sen kommer en del liksom jobbiga nyheter kring de här vaccinen. De funkar inte lika bra som man trott, eller man vet inte. Det går inte att få fram så många doser som man sa först. Då betyder vaccinhopp för den svenska regeringen. Det är ju någonting, är det inte någonting, jag tycker ju om folk som säger emot, så är det inte något lite trevligt konträrt beteende i detta?
Eller är de bara lite off i sin timing?
Det är väl en rimlig utgångspunkt, men nu gick jag direkt på
nej, men det kan ligga något i det du säger. Jag noterade precis det där, när samma dag som britterna liksom modifierade sin hejdlöst optimistiska prognos om att ha vaccinerat varenda medborgare lagom till påsk och sa att nej, men det kommer ta lite längre tid än så, då kom vår vaccinsamordnare ut och talade om att nej, men han har dragit tillbaka sin prognos, vi ska vara klara med 5 miljoner till sommaren istället för till jul som vi, ja. Kanske är det så, hur som helst, Socialdemokraterna spann vidare på det nya positiva temat och släppte en digital affisch med en varmt leende Stefan Löfven, en partilogotyp och texten "Vaccinet kommer att vara gratis". Det framgick tydligt att det här är ett socialdemokratiskt vaccin. I alla fall i utgångsläget. Skulle det uppstå otrevliga biverkningar eller förseningar, så lär det falla tungt ansvar på de moderatledda regionerna, som vanligt. Men hur som helst, det blir lite upp till bevis här, vi har pratat om det förut, men för den svenska modellen. Och det verkar som att de kanske lite sent om sidor börjar inse det. Det haglar presskonferenser om samordning mellan kommuner och regioner och stat.
Jag tycker också det är härligt hur alla nu tar vaccinet för att då liksom använda det skamlöst i sin egen världsbild. Allt ifrån, det är jättebra med invandringen för att en invandrare har gjort vaccin.
Just det, en turkisk invandrare eller 2 turkiska invandrare i Tyskland.
Det är jättebra med vinst i välfärden, för utan vinst skulle vi ha ett vaccin då. Eller det är jättebra med staten, för att utan staten hade vi inte haft ett vaccin. Alltså, man kan applicera det på mycket.
Ja, precis. Men allt är inte vaccin. Framtiden innehåller inte bara trevligheter utan också restriktioner. I alla fall om regeringen får användning för sin nya eller kommande pandemilag.
Det var i morse.
Ja, eller i alla fall någon form av utgångspunkt för arbetet med den. Berätta mer, Maggie. Det var Lena Hallengren och det var Amanda Lind.
Ja, annars. Men precis. Jo, men de presenterade ju då det som nu ska gå ut på remiss. De var väldigt noga med att kalla det för ett utkast. Det handlar ju om att regeringen ska få större utrymme att styra olika verksamheter under pandemin. Det kan handla om begränsning av hur många som får vara på Emporia. stora köpcentret i Malmö, eller det kan handla om kollektivtrafiken, stänga ner olika delar av samhället. Mall of Scandinavia kallar ni det här i Stockholm.
Jag noterade ditt lokalpatriotiska smygreklamande.
Man tar alla sina chanser. Men det är liksom att regeringen ska
Ullared få, säger man som ett riktigt svenskt begrepp.
Ullared. Ska få möjlighet att göra allt det där som de har gått runt och sagt att de inte har kunnat göra under pandemin hittills. Den är tänkt att men inte reglera liksom privata hem. Du kommer fortfarande få göra vad du vill i din egen lägenhet, dock inte i din bostadsrättsförenings festlokal, för den kommer de kunna styra över. Men det är tänkt att träda i kraft den 15 mars, lagen. Och till skillnad från den här bemyndigande lagen som gick ut, som togs i våras, eller maktlagen som vi brukar kalla den, så ska det här gå på remiss till 100 remissinstanser, och de betonar att de ska ju bereda det här i samarbete med hela riksdagen eller alla riksdagspartier. De kommer att lyssna mycket noga på remissinstanser. Om ni minns hur det gick till när maktlagen kom till, så försökte de ju smyga igenom den genom socialutskottet. Jonas Sjöstedt fick reda på det först när han läste om den i Expressen, och
det är ingen skam i det, får jag säga. Men
ett dygn eller så.
Nej, men det är många som får reda på det för första gången i Expressen.
Blev ju stor konflikt den gången. Nu hoppas de väl att det ska gå lite smidigare, även om det redan har varit mycket debatt om den här lagen.
Men det är ändå en tillfällig lag, vilket man kan uppleva lite konstigt. Det här är ju alltså en pandemi som nu har pågått ett tag. Den kommer att ha pågått i ganska exakt ett år om det här träder i kraft som regeringen har tänkt sig. Och en del talar väl för att de värsta faserna då kommer att ha passerat. Det blir ju lite, kan uppfattas lite konstigt att då ta fram en tillfällig lag för just den här pandemin. Man kan ju passa på att ta asiaten och spanska sjukan då när man ändå håller på, men kan man kanske tänka lite.
Jag tror ju inte att de utgår ifrån att det kommer vara över. Alltså, de säger ju att restriktioner kommer ligga kvar under hela nästa år, och med den här lagen kommer man ju då kunna göra mer träffsäkra restriktioner, som Amanda Lind kommer
att säga. Men vad är argumentet för att man inte har, om man nu skulle göra en tillfällig lag, varför gjorde man det inte tidigare? Det här låter som alla frågor på alla presskonferenser, ja. Men just det här fallet så kan det vara lite befogat.
Torbjörn räcker upp handen, men jag älskar ju att prata om maktlagen, så jag vill gärna berätta om allt detta i detalj. Men Torbjörn, vad vill du säga?
Jo, jag vill prata om hålet i Socialdemokraternas berättelse här. För det finns ju faktiskt ett hål, nämligen i att när den här tillfälliga lagen löpte ut, så hade de ju alla möjligheter att sätta igång det här jobbet då med den här pandemilagen. Det gjorde de inte. Utan det var någonting de drog igång sen efter sommaren. Så där är ju ett tidsglapp liksom på 3 månader. Där å ena sidan sossarna först har sagt att de vill få massa makt. Och sen inte gör någonting mer åt det när den tillfälliga lagen löper ut.
Ja, men precis. Och frågan som alla ställer fortfarande är ju, och som vi har diskuterat i flera veckor nu, är ju varför man inte förlängde den tillfälliga lagen. Det blev ju diskussion om det, jag vet inte om ni minns detta, men varenda liksom juristprofil var ju ute för några veckor sedan och skulle ge sin syn på detta. Och då tänkte jag ge min syn på detta. Eftersom jag valde mellan jurist och journalistik. Och,
får jag hämta kaffe först?
Ja, det kan du göra. Du kan göra det under tiden.
Jag sitter kvar, kör.
Ja, men kör.
Jo, men det var ju så här. Det här bråket började ju med att Lena Hallengren för några veckor sedan fick frågan om varför hon inte hade försökt förlänga den här lagen istället för att ta en pandemilag. Och då sa ju hon att lagen blev oanvändbar och la skulden på Moderaterna. Och Moderaterna blev helt vansinniga. Tobias Billström var ute och skällde och sa att det där är en efterhandskonstruktion för att förklara bara liksom en undanflykt till varför regeringen har gjort så lite. Det var ju stor konflikt när den här lagen kom till. Det har vi ju också skrivit ett långt reportage om. Yep. Det här långa partiledarmötet i Björnen när de åt bananer och inte kom överens. Och
det blev lite referenstätt där. Vad, Björnen?
Förlåt, det är ju alltså kvarteret där regeringskansliets liksom centrum nu befinner sig när Rosenbad renoveras.
Jag känner inte att det har etablerat sig. Nej, på samma nivå som Rosenbad.
Jag vet det. Många journalister säger fortfarande, då går vi över till Rosenbad. Fast egentligen så går man då över till Björnen. Men i alla fall, det är inte det viktiga här, utan riksdagen krävde ju i det här stora bråket, då, som ju började med att de hade försökt driva igenom lagen via socialutskottet. Vissa partiledare blev rasande. och liksom krävde massa kontrollmekanismer, och en av dem var att alla beslut skulle underställas riksdagen inom ett par dagar. Det där var ju Moderaterna drivande i, men det tyckte också lagrådet, konstitutionsutskottet, justitieombudsmannen, så det var en ganska liksom samlad bild av vad som var rimligt när riksdagen skulle ge makt till regeringen, vad är då rimligt att man lägger in. Och när vi i det jobb som vi skrev om det här för några veckor sedan pratade med opolitiska jurister i regeringskansliet, så blev det tydligt att det här var ändå inte en efterhandskonstruktion och spin från Lena Hallengren, utan de opolitiska juristerna resonerade ju på samma sätt. Det finns en kombination i den här lagen av två saker som gör det krångligt. Det är då att man ska gå till riksdagen inom några dagar, men samtidigt så finns det ett krav på att man ska kunna visa att man inte hade kunnat vänta in riksdagen. Och kombinationen av det där, att man liksom snabbt ska kunna ta sig till riksdagen, men också kunna bevisa att det var ändå viktigt att vi tog den här lagen två dagar tidigare. Det gjorde att de uppfattade som att den inte var användbar. Och det där går ju då en massa andra jurister och säger emot, till exempel Johan Hirschfeldt, som ju räknas som den tyngsta.
Men oavsett vilket så förklarar det ju inte hålet som Torbjörn pratar om.
Jo, på sätt och vis gör det faktiskt det, och jag ska berätta hur. Det intressanta med att Lena Hallengren går ut och skyller så hårt på Moderaterna är ju, även om det inte är en efterhandskonstruktion i sig, så höjer hon ju konfliktnivån i den här frågan. Moderaterna är ju liksom svinförbannade på detta. Och samtidigt så är regeringen upprörd över att det blev så mycket politisk konflikt redan från början kring den här lagen, som ju då utkristalliserade sig, gestaltade sig i det här långa mötet. Men det hade ju pågått under flera dagar då. Det började ju med att regeringen fick skit för att de inte kunde göra så mycket. Sen när de tog sig rätten att göra mer så fick de skit för det. Och nu är de ju tillbaka i läget att de får skit för att de inte kan göra så mycket. Men man var ganska stressad över den där höjda konfliktnivån som var i våras. Och när vi frågar folk varför de inte förlängde den redan i våras, då är det ju just det de säger.
Mm.
Att de inte ville ha den här konflikten igen.
Att den inte fungerade liksom, och att om man skulle göra något åt det så skulle det leda till en konflikt, och den önskade man inte just då i alla fall.
Det kanske är en efterhandskonstruktion, det vet jag inte. Man kanske också trodde att man inte skulle behöva den för att man inte såg framför sig att man...
Om man nu struntar i konfliktnivån och eventuella liksom opinionsförluster ur den, så kan man väl ändå konstatera att det finns någon liten motsägelse i att man nu anser sig behöva en typ av befogenheter som man inte har sett till att ha under betydande delar av pandemin, som om man menar att de här åtgärderna hade varit bra, så hade det ju kunnat göra en del nytta för Sveriges
sjuktal. Och det är ju egentligen ett längre hål än från den dagen lagen gick ut. Redan tidigt i processen såg man ju att man inte kunde använda den, tyckte man, utan att det var bättre att gå fram med vanliga propositioner. Redan då hade man ju kunnat sätta igång det här arbetet.
Precis.
Så att det finns ju ingen förklaring riktigt till varför man inte har gjort det, annat än att man...
Men nu kommer det i alla fall.
Annat. Men det blir ju spännande att se nu hur det kommer gå till. Om det kommer bli lika mycket bråk om pandemilagen när den nu ska då förhandlas brett i riksdagen. Vad tror ni?
Nej, men på ett mycket enkelt plan, utan att gå in i sak i det, så borde det inte bli det. Alltså, det är ju så märkliga turer i liksom positioneringen här. Från början säger några i regeringen, vi måste ju få mer makt. Då säger oppositionen, ni är galna, det här är ju typ statskupp. Så får man inte göra. Sen använder den här regeringen inte den där makten. Då säger oppositionen, ni är galna, ni är ju handlingsförlamade och gör ingenting. Och så säger regeringen, men vi fick ju aldrig någon makt. Och sen säger oppositionen under lång tid, men ni måste ju ta i mer makt. Ni är ju en usel, handlingslös, oförmögen, indolent regering. Gör något. Och nu så begärs det då. Alltså det är otroligt svårt för så att säga huvudoppositionspartiet Moderaterna att återgå till den där positionen de hade i förhandlingarna om bemyndigandelagen, som var rättsstaten, demokratin, folkvalda parlamentet måste ju ha mest att säga till om, vi är de som håller liksom ordning i rummet här, vi är de vuxna i rummet, och blir det fel så lämnar vi rummet och smäller i dörren.
Men det finns ju en möjlighet ändå.
Berätta.
Som inte handlar om synen på makt, utan som handlar om synen på äganderätten.
Mm, just det.
Och det är ju ersättningsfrågan,
ja,
som
nu,
inte
nu går
är
in
löst.
I sak, vilket gör det mycket mer intressant.
Ja, man noterade nästan hur Lena Hallengren blev lite så här förhandsstressad när hon kom till den punkten i presentationen i morse, att det inte ingick då någonting om ersättning till då till exempel drabbade nedstängda butiker, näringsidkare. Det skulle hanteras inom ramen för
de vanliga
budgetpermitteringar
och annat. Och det där var ju också en stor fråga i våras kring ersättningarna. Det var ju en av sakerna man...
Ja, det var ju den tydliga där Ulf Kristersson fick ge sig.
Mm.
Han fick ju, han begärde ju i mera saker där, men fick inte det. Så där gav han sig ju den gången.
Men frågan är om man kan som opposition nu ta så stor strid för, någon, för liksom ersättningsnivån i den här lagen...
Nej, men det är ju, det är klart att är man partiet Moderaterna så kan man ju ta en strid för äganderätten.
Jo, alla men alltså, det är ändå timmar, folk liksom. Som dör.
Ja, och det är ju det som de påpekar. Och de har ju liksom långsamt intagit en position som det måste till hårdare restriktioner och regler och ingrepp. Och då blir det förstås svårare att samtidigt vara äganderättens liksom främsta försvarare dygnets alla timmar. Det går ju.
Men hur svårt,
det är en svårare situation.
Blir det verkligen jättesvårt att kompromissa eller vad man ska säga i den här frågan genom att helt enkelt ha någon form av tillintet förpliktigande skrivning i lagen om att det bör utgå någon form av ersättning? Sen behöver man kanske inte specificera exakta nivåer.
Det tror jag är superkrångligt att göra.
Tror du?
Precis så. Ja. Men jag läste ju aldrig juristlinjen.
Var är våra sakkunniga när vi behöver dem? Men var är juristerna?
Är det möjligast konst?
Jo, men jag tror att det just alltså det man faktiskt var överens om i våras var att det var väldigt svårt att formulera en ersättning i själva lagtexten. Och därför, det var därför det inte blev så också. Det tyckte även juristpartiet Moderaterna att det var. Tror jag. Jag inser att så fort det här sänds kommer min mobil fyllas av sms och olika lagtexter. Så att vi får väl återkomma i frågan.
Precis, de får återkomma till vår julspecial sen. I förra veckan så pratade vi om Statistiska centralbyråns opinionsmätning som kom då och hur den var en tidig julklapp för Stefan Löfven och hans regeringsunderlag. Greppet tycktes starkt om makten, och i veckan så kom faktiskt en ny julklapp när SCB släppte sina fördjupade siffror, den partisympatiundersökningen. Och jag tänkte att vi skulle titta lite på andrahandspreferenserna.
Oj, berätta vad det är.
Enklare uttryckt, vilket parti som folk uppger som sitt näst bästa parti.
Mm.
Och vad det säger. Har vi några saker som det säger. För det första, Socialdemokraterna har nu definitivt gått om Moderaterna som andrahands favorit bland Centerpartiets väljare. 25,6% av Centerväljarna har Socialdemokraterna som näst bästa parti. 19,6% för Moderaterna. Det här kan låta jämnt, men det kan jämföras med till exempel maj 2015 på Anna Kinberg Batras tid, för den som gillar att tänka så. Då hade drygt 40% av Centerväljarna Moderaterna som andrahandsval. Siffran för Socialdemokraterna var 6,9%.
Mm.
Så där ser det som den anglosaxiska världen kallar för realignment ut i praktiken. Jag vet inte vilken den svenska översättningen
är. Vad betyder det? Är det att man anpassar sig efter sin chef?
Ommöblering.
Det är inte att man följer sin ledare mot S.
Nej, men det är väl det som har hänt, kan man väl konstatera. Det är ju lite spännande, måste man ju säga. Det säger
verkligen
någonting om liksom väljarkårens förskjutningar här.
Jag tycker
för Centern har ju ungefär lika många väljare nu som då, men de tänker annorlunda.
Är de andra personer också?
Det kanske är en annan fråga, men jag tror inte i den utsträckningen som man kanske skulle tro.
Nej, men jag tycker att det här, jag tänkte på när jag såg det här, för den där grafen länkades runt på Twitter när det kom. Då tänkte jag på när jag intervjuade Annie Lööf efter regeringsbildningen till min dokumentär. Det är möjligt att jag pratade om detta innan i podden, för jag pratar ofta om det här och tänker ofta på det, att hon var liksom så illvillig mot Socialdemokraterna på ett sätt som är intressant för någon som är på väg in i ett samarbete, och sa att hon tror att när den här mandatperioden är över så kommer Socialdemokraterna typ har kollapsat opinionsmässigt, väljarmässigt, och då kommer Stefan Löfven ångra det här och att han inte istället släppte fram en alliansregering med S-stöd och fick igenom viktiga S-reformer. Det här pekar ju på någonting helt annat, att det kanske är Annie Lööf som kommer få ångra att hon gjorde sina väljare till socialdemokrater.
Ja, eller någon form av hybrid, att socialdemokraterna blev Folkpartiet och Annie Lööf kände sig hemma med socialdemokrater. Att det skedde någon form av sammansmältning från båda håll är väl kanske något som... men ja, det är intressant att påminna sig om hur det faktiskt lät, för det är inte fullt så länge sedan, inte ens 2 år sedan.
Nej, men i den där regeringsbildningsprocessen så var ju liksom ett argument inne i Centerpartiet för de som var emot liksom idén att förhandla med socialdemokrater, och rätt mycket ute i samhällsdebatten där, att gör vi det här, nu är vi, jag är centerpartist nu alltså, har jag påtagit med den rollen, gör vi detta så tvingar vi ju fram framväxten av ett helt annat typ av högerblock. Vi tvingar ju Ulf, våran kompis,
att, i famnen,
på Jimmy Åkesson, och vad det liksom, och sen blir det dynamiskt, och det är det man ser nu på något sätt, att även om det argumentet nödvändigtvis inte var rätt och riktigt, jag vill säga det nu när jag lämnat min centerpartikostym, så sker det liksom en dynamik här. Sen har ju den pågått liksom. Min favoritmätning, som är ungefär samma sak som det där, är ju liksom vallokalsundersökningen från både senaste EU-valet och senaste riksdagsvalet, där Centerpartiet, deras väljare, listar sakfrågor. Och liksom så här klassiska Centerpartifrågor som företagandets, företagsvillkor och skatter och sådana grejer, kommer ju jättelångt ner. Det är inte Centerpartiets väljare intresserade av, och var inte redan för 2 år sedan. Utan de var intresserade av feminism.
Och du tror det skulle komma fler saker där?
Nej, jag kommer inte ihåg de andra i huvudet. Det är den som har fastnat. Men det är liksom, det är toppen.
Men det är ju galtanfrågor.
Ja, och det är otroligt liksom... Ja, det är långt ifrån Torbjörn Fälldin, om man säger så.
Men man undrar ju också om detta gör att Socialdemokraterna nu ser en möjlighet att dra väljare över den gamla blockgränsen. Att det finns en potential här för en framtid där man inte behöver Centerpartiet, för att man kan ta deras väljare istället. Det har ju varit långt borta tidigare för oss.
Så skulle man kunna tänka. Sen ska man väl kanske komma ihåg att Centerväljare, även om det låter mycket att var fjärde Centerpartiväljare har Socialdemokraterna som andrahandsval, för man kommer ihåg att Centerpartiväljarna är inte så många. Även om det låter så när Centerpartiet pratar. De har väl 7,6% eller något här. Det vill säga var fjärde. Det är inte ens 2% av väljarkåren det handlar om. Så det är klart att det vore ett välkommet tillskott för Socialdemokraterna om de kunde locka över dem. Men det löser inte det strukturella problemet i sig. Hur som helst. Apropå oppositionens vedermödor då. Ska det bli något regeringsskifte? Ja, då måste ju, som läget är, mycket riktigt Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna sidan vinna någon form av majoritet på det ena eller andra sättet. Exempelvis genom att ta väljare över den nya blockgränsen. Right? Rimligt. Det ser ganska tufft ut då. Och inte bara på grund av det här med att Moderaterna har tappat som andrahandsval för Centerpartisterna. Det har ju funnits en bild ganska länge. Vi har säkert alla bidragit till den på ett eller annat sätt. Och den har väl liksom en relevans historiskt sett, att potentialen som finns är för Sverigedemokraterna att vinna socialdemokratiska väljare. Men ser man till den här mätningen så ser den potentialen försvinnande liten ut. Av socialdemokratiska väljare så är det bara 3,4% som har Sverigedemokraterna som sitt andrahandsval. Det är en väldigt låg siffra. Det är faktiskt betydligt fler Sverigedemokrater som har Socialdemokraterna som sitt andrahandsval, 7%. Så den potentialen är liten, och detsamma gäller Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas potential överhuvudtaget att ta väljare av några andra partier än varandra och Moderaterna. De som har... Är ni med på hur jag menar?
Absolut. Ja. Det är bara när du säger siffror så låter det som ett
Men det där är ju den nygamla borgerliga kannibalismen.
Ja, men det finns då ett undantag, och det har pratats ganska lite om. Vilket de som verkligen har, enligt den här mätningen, potential att dra väljare över den nya blockgränsen, det är ju Moderaterna. det är trots allt ändå en femtedel av centerväljarna som fortfarande har Moderaterna som andrahandsalternativ. Var tredje liberalpartiväljare, det är väldigt få.
Men ändå.
Det är få till 100%, är ungefär 30%, men det är ändå några. Och faktiskt drygt 10% av de socialdemokratiska väljarna har Moderaterna som sitt andrahandsalternativ. Och det här är alltså skyhögt över någonting som Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kommer i närheten av. Det här borde ju påverka hur man agerar i det här blocket. Och kanske framförallt från moderat håll. Men hur?
Ja.
Nej, men hur, vill säga, diskussionen har handlat väldigt mycket om, jag ska precisera frågeställningen. Diskussionen har handlat väldigt mycket om hur Sverigedemokraterna ska göra djupare inbrytningar i LO-kollektivet. Hur man ska vinna LO-kvinnorna. Mm. Där är nyckeln. Det ser ganska tufft ut. Om potentialen istället är att Moderaterna ska vinna väljare från Centern och Sossarna, då är det kanske en annan
men
typ av fråga som ställs.
Är det här någon slags pandemieffekt? Alltså de stora partiernas revansch? Att man tycker att de enda som är pålitliga är ändå?
Kan vara så, men den var ju starkare i våras i så fall. Och då var det framförallt Socialdemokraterna som gynnades av den. Nu har ju Moderaterna ökat, Socialdemokraterna minskat om man jämför med SCB i maj.
Men alltså att man kan tänka sig, det spelar ingen riktig roll vem som styr landet. Centerpartiet bestämmer ändå, men liksom, det måste ändå vara någon av de gamla tunga som sitter på statsministerposten.
Med risk för att låta som statsepidemiologen nu, så finns det ju också i det här väl en fråga om Sverigedemokraterna har kommit till någon slags platå. Så här var det ju, påpekade ofta Thomas Ramberg vid den här tidpunkten i förra mandatperioden också. Men det är ju som att Sverigedemokraternas tillväxt är liksom kämpigare, svårare att få igång, svårare att få snurr på. Så som den har varit i, liksom, den har varit extremt effektiv i perioder.
Kan det vara på grund av den här liksom oerhört tydliga högerpositioneringen som vi har sett som blir allt tydligare. Alltså jag tänker på dels att SDs väljare idag identifierar sig mer som höger, prioriterar de frågorna. Det kanske liksom spelar in i vilka man kan attrahera. Men jag tänker också på valet 14 som läste Henrik Oskarssons gamla rapport Flytande väljare. Och där skriver han att just vinst i välfärdsfrågan var viktig för dem som gick från S till SD i valet 2014. Besvikelsen över vinsterna i välfärden var viktig och att SD såg som ett vänsterparti på många sätt. Där har de ju svängt liksom verkligen hårt, men det har inte, deras väljare har inte brytt sig särskilt mycket om det, men det kanske spelar roll för att kunna attrahera fler väljare från den sidan.
Det kan det säkert, men jag tror, alltså, huvudförklaringen är nog ändå, för tittar man på det här riktigt långt, så platån inträder ju, skulle man kunna säga, om man drar ut penseldragen riktigt långt, hösten 2015. Så högt som Sverigedemokraterna var då i opinionen har de ju, ja, de har varit det igen, och kanske till och med något över förra hösten, men nu är man ju betydligt under, man var över 20% då under flyktingkrisen. Och det här sammanfaller ju med att de andra partierna, många av dem, de främsta konkurrenterna, lägger om sin politik och hamrar successivt in ett erbjudande som kanske är mer tilltalande för den som står och väljer mellan Sverigedemokraterna och något annat parti. Och att det inte skulle ha betydelse för tillväxten framstår ju lite konstigt. Medan de är ensamma om att driva en politik så växer de nästan exponentiellt i 20 år. De andra partierna närmar sig politiskt, om man så vill. Tillväxten stannar av. Det är ändå en långsiktig trend som jag tror är väldigt svår att bortse ifrån om man ska försöka söka den enkla lösningen.
Men då betyder det att du nu sätter punkt i diskussionen om det är bra eller dåligt att ta över politiken ifall det legitimerar eller utmanar.
Huruvida det är bra eller dåligt beror väl helt på hur man har för politiska utgångspunkter.
Men är det ett partistrategiskt perspektiv?
Jag har tyckt alltid att det var en väldigt märklig tanke att man skulle liksom, ingenting talade ju för att den tidigare strategin var elektoralt framgångsrik, om det nu var det man var ute efter. Men det är svårt att vifta undan sambandet. Vi har ju de facto väljarströmmar fram till det här, fram till 2015, så såg ju väljarströmmarna ut att Sverigedemokraterna vann väljare och växte. Och ibland vann man, ofta vann man från Moderaterna, ibland vann man från Socialdemokraterna. Efter 2015 så ser vi ju hur Sverigedemokraterna har normaliserat som parti. Man vinner väljare i perioder, man tappar väljare i perioder. Man har gått uppåt, man gick uppåt i valet, absolut. Men opinionen har ju gått lite fram och tillbaka som för ett normalt parti. folk överväger Sverigedemokraterna men landar någon annanstans. Så såg det inte ut förut. Det var en avgrund man hoppade över och man tittade inte tillbaka. Så, sen är det ju fortfarande ett väldigt stort parti, kan man ju komma ihåg. Men det...
Ja, förlåt, det var ju jag som drog oss in på det här stickspåret med Sverigedemokraterna. Men Viktor ställde ju en fråga här om vad Moderaterna kan göra för att dra väljare över den nya blockgränsen. Jag tänker så här att till att börja med så är frågan hur pass yrvakna man är. Alltså lite av den här idén med liksom detta block som inte ska benämnas block var ju att det fanns ju en automatisk nästan majoritet. Det var ju i princip redan klappat och klart. Så löd ju kring argumentationen. Och om Sverigedemokraterna då inte liksom ger biljetten in till Rosenbad direkt, så är ju frågan hur pass liksom välförberedd det moderata partiet är på en situation som den. Alltså, har man reformförslag, har man en liksom politik att rulla ut? Och det tänker jag, det är vad som återstår att se närmsta året.
Ja, vi får se hur de lyckas med det. Vi har några saker till i den här mätningen om andrahandspreferenser som jag ändå tyckte var intressant att ta upp. Jag tänkte vi skulle titta lite på krispartierna och deras räddningsplankor sett ur det här perspektivet. Och då för Miljöpartiet är det ganska enkelt. Svaret är rödgrön kannibalism. 25% av Vänsterpartiets väljare har Miljöpartiet som näst bästa parti. 13% av Socialdemokraterna har Miljöpartiet som näst bästa parti. Det där kan låta lite, men de socialdemokratiska väljarna är ganska många. Nästan 30% av väljarkåren i den här mätningen, så 13% icke att förakta. I övrigt så är det inga stora siffror för Miljöpartiet. Så det var kanske inte så konstigt att det var Per Bolund som var ute och öppnade dörren om att släppa in Vänsterpartiet i det här samarbetet.
Nej, även om de alltid väl typ har tyckt så. Men, nej, ja.
Precis, det fanns kanske andra skäl också, men det talade i alla fall inte emot. Dock, Liberalerna har det som vanligt värst. 23% av centerväljarna, 5% av de socialdemokratiska väljarna och 14% av moderatväljarna har Liberalerna som sitt andrahandsval. I övrigt är det små siffror. Och det är klart, det här finns det en andrahandspotential, det gör det. Men den som är lite kvick på överslagshuvudräkning borde komma fram till att det blir ungefär lika stor potential på den vänstra sidan av den nya blockgränsen som på den högra. Vilket i så fall är besvärligt, eftersom det Liberalerna mest av allt grubblar på just nu är hur man ska positionera sig i regeringsfrågan för att garantera sin existens i riksdagen. Och det låter alltså problematiskt. Det är ännu värre. Det är exakt lika stor potential på båda sidor. Jag har nämligen räknat på det här. Så noga som det överhuvudtaget gick. Så här är då, det här fick jag då fram efter en god stund med miniräknaren. Om alla som sympatiserar med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet i första hand och har Liberalerna som sitt andrahandsval faktiskt röstade på Liberalerna, då skulle det betyda motsvarande 3,37 procentenheter extra för Liberalerna. Avrundat 3,4.
Stort jubel och fest då alltså.
Verkligen. Men om alla som stöttar Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i första hand och har Liberalerna som andrahandsval skulle rösta på Liberalerna, vad tror ni de skulle få då extra?
3,4
procentenheter.
Stort jubel och fest då också.
Det är alltså så när som på en andra decimal lika stor potential på båda sidor om den nya blockgränsen. Ett nästan fascinerande dödläge. Då kan då de som argumenterar för att gå till höger kan ju peka på att det finns ju ändå större chans till stödröster från borgerligt håll.
0,03 då eller?
Nej, men jo, det är visserligen, men att det finns det är mer moderata väljare som har mer av en vana som i grunden, även om de inte har det som andrans val just nu, kanske gillar Liberalerna bättre än vad socialdemokratiska väljare traditionellt gör. Det finns någon slags grundsympati. Men, det finns såklart ett men även till det. Det förefaller vara större risk att förlora bland de få man har, baserat bara på den här mätningen, på en högersväng. Det är nämligen så att av de 3% som idag uttrycker att de har Liberalerna som förstahandsval, ni är med mig, så har över hälften, nästan 60%, som andra bästa parti, Centerpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet. Det förefaller alltså som att den lilla väljarkår man har kvar lutar mer åt januari-samarbetet än åt Kristersson-hållet. Det är inte lätt. Det var inte lätt att vara liberal innan det här. Det är inte lättare nu.
Jag tänker Liberalerna har ju alltid, eller var ju länge andrahandspartiet, att de hade så otroligt stor andrahandspotential, mest av alla partier väl. De lyckades väl aldrig göra så mycket av det dock. Det var som att de alltid gick och gnällde över de där väljarna de hade inom räckhåll men inte fick.
Men de fick dem väl, men sen gick de någon annanstans igen. Det var väl ett ständigt flöde genom partiet, folkslandet. Det var väl det där politikens halsberg.
Precis, man röstade ett val.
Och sen kom man inte ihåg det.
Gick man vidare.
Så inget svar på Liberalernas existentiella fråga här, och det var egentligen slutsatsen.
Vill du läsa mer av det som Expressens politikredaktion, det vill säga vi som är med i den här podden, har gjort, så kan man skaffa Expressen Premium med en särskild rabatt för att man lyssnar på verkställande utskottet.
Det är precis lika bra som det låter. Obegränsat egentligen med läsning från förr, nu och framöver. Från oss och alla andra på Expressen ska sägas. Erbjudandet för dig som verkställande utskottet lyssnar hittar du på expressen.se/expressenpolitik. Så är det mycket billigare än vad det annars hade varit. expressen.se/expressenpolitik. Ta det nu innan någon annan gör det.
Verkställande utskottets sammanträde har kommit fram till punkten övriga frågor. Det har kommit nya uppgifter om Centerpartiets Fredrik Federley i veckan. Enligt Dagens Nyheter så var det lokala centerpartister i Dalarna som larmade till partiledningen, och SVT har avslöjat att det har skickats ett brev till Annie Lööf och partisekreteraren Mikael Artursson med information om att Fredrik Federley ska ha känt till den här brottsligheten som hans närstående har begått sedan i juni i år. Men att Fredrik Federley också ska ha sagt till folk att han har varit oskyldig, sambon, eller före detta sambon. Och det har ju varit lite av den punkt som har varit liksom, det man har undrat mest över är hur länge har han känt till det här och hur har han agerat på det?
Ja, en del av rapporteringen så framgick det ju, eller framstod det lite som att han fick reda på det här och då separerade de. Och i så fall hade det ju inte varit en fråga om något annat än kanske möjligen otur i kärlek. Men nu verkar det inte riktigt vara det.
Det finns också fler komplicerande uppgifter. Att Centerledningen har fått uppgifter om att det har lämnats in en anonym orosanmälan och att Fredrik Federley i samband med det ska ha antytt att hans kontakter på Säpo har kunnat ta reda på vem den här anmälan kommer ifrån, och att de som skickar det här brevet då ska ha upplevt det som hotfullt. Det gäller ju sexbrott mot barn det här, och det är ju som vi redan sa förra veckan anklagelser som är svåra att komma tillbaka till politiken från, även om det inte är han själv utan då en närstående som har dömts för detta. Och det ser väl inte
det ser inte ljusare ut den här veckan
för Fredrik Federley den här veckan.
Nej, det är nog sträcker den debatten snart.
Ja, ni har väl inte missat att det är ett nytt medieprojekt på gång under ledning av Paulina Neuding som heter Bulletin.
Nej, det har varit svårt. Det har varit väldigt svårt.
Jag känner så här, förhandshypen / kritiken har inte varit så stor sedan Ajour lanserades. Och jag undrar om det blir samma känsla när Bulletin till slut lanseras som när Ajour la ut sin blogg där de skrev lite olika inlägg varje dag. Men,
det här är ett mycket gammalt projekt som är väldigt, väldigt svårt att förstå för eventuellt nytillkomna internetanvändare. Men, så vi kanske inte ska gå in på detaljerna om Ajour, men det hade ingenting med...
Underbart. Det skulle vara ett banbrytande projekt som bröt alla tidigare journalistiska
dagar.
Gränser som fanns.
Det mest intressanta vi någonsin har gjort. Och så här. Ja. Det var tunga namn. Det var Emanuel Karlsten, stora journalistprisvinnare i år. Det var Sofia Merriam-Stotter bland annat. Det var ett gäng andra som har gått vidare till
som har gått vidare och försökt sopa igen spåren så gott.
Och så var det en WordPress-blogg.
Ja.
Som dog ganska snabbt.
Ja. Men Bulletin har ju snart anställt eller rekryterat varenda svensk högerprofil som finns.
Nästan.
Är detta bra, tror ni? Är det rätt strategi?
Det är ju svårt att ha någon uppfattning om det här innan det har lanserats, även om det inte hindrar särskilt många i den svenska offentligheten hittills.
Aftonbladet Kultur har skrivit minst två.
Nej, jag kollar faktiskt. Aftonbladets kultursida har nu varnat för Bulletin i tre stort uppslagna texter inom loppet av 3 dagar. Aftonbladet är alltså Sveriges största tidning med 5 miljoner läsare om dagen.
Expressen har ju inte varit återhållsamma heller. Så.
Nej, det kan väl försvaras med att det mest varit nyhetsrapportering. Det finns något i det här som men det finns något, alltså vänstersidan av Twitter har ju kokat hela hösten kring det här. Alltså det finns något sånt här Paulina Neuding derangement syndrome inblandat. Hon har en fantastisk förmåga att sätta griller i huvudet på sina liksom fiender. Derangement syndrome, det förknippas kanske nu mest med Trump, men det var något som myntades som George Bush en gång i tiden. Det var Charles Krauthammer, Washington Posts konservativa kolumnist, som han beskrev det som the acute onset of paranoia in otherwise normal people in reaction to the policies, the presidency, nej, the very existence of George W. Bush. Senare använt om många andra, bland annat det irrationella motståndet mot Barack Obama. Vi har inte så många toppolitiker som skapar de här känslorna hos folk i Sverige, tänkte jag på då.
Annika Strandhäll.
Möjligen.
Hanif Bali.
Ja, Hanif Bali, men jag är toppolitiker.
Linda Snicker. Partiledare, Ebba Bush.
Kanske, men ändå inte riktigt ändå. Alltså det finns några opinionsbildare, tänker jag, som har den förmågan. Anders Lindberg på Aftonbladet igen.
Göran Greider. Jo, tro mig. Jag har jobbat på Gommanvärlden.
Men jag tänker Anders Lindberg kan skriva en tweet om att det är sol ute och sen så sitter 75 heltidsanställda högermän och rasar i en vecka.
Ja, det är
Hanif Bali har liknande förmågor, men ingen så mycket som Paulina Neuding. Alltså hon kan få vanliga gråsossar att försvara slagsmål på kommunala bibliotek bara för att hon är emot. Det är någonting där. Och det ger mig känslan att de här hemliga finansiärerna kanske aldrig ens behöver inträda, eftersom motståndarna ger sån otrolig uppbackning till det här projektet redan innan det har börjat.
Men det är många löner som ska betalas.
Det är otroligt. Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att förstå hur...
Men alltså det behöver ju inte nödvändigtvis vara så svårt. Alltså inte med mängden gratis textreklam som samtliga medieaktörer i övrigt i Sverige ger.
Ja, även Dagens Nyheter har ju faktiskt liksom rapporterat om det från politikredaktionen också.
Till och med. Nej, men det är ju jag vet inte. Det är ju lite, det finns många sätt att skjuta sig själv i foten, och jag tänker att mängden gratis textreklam avslöjar något om att man inte riktigt tar det här på allvar, vilket jag tror att det finns alla skäl att göra.
Förlåt, jag ska bara Jag bara
har svenskan också ett stort reportage?
Har haft ett stort reportage. Okay.
Vem är det som inte tar vad på allvar?
Nej, men jag tänker ju så här, det är ju en medievärld som är i stark förändring. Där överhuvudtaget liksom idén om att opartiskhet, försök till oberoende, nå en bred målgrupp, prata till människor som både är höger eller vänster, som helt enkelt bara kan vara intresserade av upplysning. Det är en idé som har allt svårare liksom, att få fäste i framtiden. Och det här är ju ett projekt som av allt att döma utgår från den förändring som finns. Både tekniskt och liksom i vad publik vill ha och hur publik agerar. Och att då ägna otroligt energi åt att ge dem gratis reklam istället för att komma på strategier och riktigt arbete och ordentliga produkter som slår undan benen för en sån konkurrent. Det tycker jag verkar lite korkat faktiskt.
Jo, det är väl svårt att invända.
Men det är mot bara det. Jag.
Sen kan man ju diskutera, det är intressant som du säger, om det nu är i det sammanhanget, i den liksom prognosen om framtidens medievärld som man startar, så har det väl en viss logik. Den mer traditionella spaningen är väl att det framstår som komplett vansinne ur opinionsbildarperspektiv att plocka alla tongivande, då kanske blåmoderat lutande debattörer från de stora plattformar de har ute i offentligheten och sätta dem på en och samma sajt som bara kan ha en representant i Godmorgonvärldens panel. Och så ska de skymma varandra. Det blir lite som när Henry Kissinger inte visste vem han skulle ringa i Europa. Liksom. Vem ringer man om man vill prata med svenska konservativa? Liksom, man ringer Bulletin, men vem ringer man då?
Liksom. Men istället för 10 texter på liksom, den stora händelsen som skedde, så kommer det nu bli en. Om inte alla på Bulletin ska skriva om samma sak.
Det kan ju vara någon så här... flood, alltså överflöda offentligheten med på det sättet. Men det gör man ju redan i så fall. Det är det som är svårt att förstå, men man får väl utgå från att någon har tänkt på det här. Och i så fall kanske något i linje med det Torbjörn filosoferar kring.
Jo, men i mitt filosoferande så vill jag bara skjuta in en avrundande sak, om jag får det.
Mm. Ja, hemskt gärna.
Det lät möjligen som att jag är emot nya produkter och journalistisk konkurrens. Jag är alltså för det. Det är en åsikt jag har som jag är öppen med.
Jag instämmer i åsikten. Sen tycker jag att det ska bli väldigt, väldigt intressant att se om intresset för Bulletin kommer vara lika stort efter lanseringen. De har väldigt mycket att leva upp till nu.
Jag är alltid för stor förändring på alla sätt, så jag tycker också att det ska bli kul.
Apropå Hanif Bali, här har vi kanske veckans stora vändning. Hanif Bali har alltså samlat in 2 miljoner kronor till 2 brottsoffer för ett uppmärksammat förnedringsrån i Solna. Maggie, du har detaljerna.
Absolut, och bara på några dagar. Alltså han la ut i sina sociala medier att han skulle göra den här insamlingen. Han har gjort någon tidigare insamling.
För svenska veteraner, fick han 50 000.
Ja, och sen här om kvällen så kom uppdateringen att han hade avslutat det, för nu hade han fått in 2 miljoner kronor. Och det var ju liksom coolt på många sätt, men det riktigt stora tror jag var att Ulf Kristersson la ut det här på sin Facebook och var stolt över Hanif Bali.
Ja, alla moderater gjorde det. Anna Kinberg Batra gjorde det också.
Och, men Anna Kinberg Batra har ju ändå tidigare lyft fram Hanif Bali, alltså innan han hamnade i kylan så att säga. Men
hon hade anledning att ta honom i örat också. Då,
ja, absolut. Men jag tror aldrig att jag har hört Ulf Kristersson säga något offentligt positivt om honom tidigare.
Inte på det sättet i alla fall.
Så att det här är ju en helt ny situation för Hanif, och frågan är ju hur han kommer använda den. Han kanske ser nu igen en framtid i riksdagen. Kanske partistyrelsen som han ju satt i men blev petad ur. Eller frivilligt avgick ju efter diskussion med partiledningen. Men, ja, det, och själv så har han väl nöjt sagt någonting om att hans svans kanske inte alltid är så dålig ändå.
Man vill ju gärna se det där kontoutdraget, tänker jag, som konspirationsteoretiker.
Du tror att han har hittat på det?
Nej, nej, nej. Men jag menar...
Du tror att han egentligen fick in 4?
Nej, men det finns ju många möjligheter här. Jättemånga människor har bidragit med mindre summor.
Han sa ju att det var 10 000-tals personer.
Precis, och det stämmer säkert. Sen finns det ju en möjlighet att det finns en stor donator. Mm. Som ju också kanske tänkt sig, den här effekten kan finnas i detta. Och jag vill stötta Hanif Bali, inte bara i hans goda saker, utan i hans återupprättelse. Konspiration som sagt, inga belägg. Men,
jag tänker mig att det här ändå är ett fall som verkligen väckte så otroligt starka känslor hos alla som har läst om det, eftersom det var så verkligt brutalt. Så det är ändå inte, fast det är klart 2 miljoner, ja, men jag tror verkligen att du har fel i din konspirationsteori. Jag vill bara säga
det. Visst, men man blir nyfiken på om det finns en stor donator. Det är bara det jag vill säga. Jag är nyfiken, en strut.
Ja, vi andra är naturligtvis oerhört nyfikna och har så varit i en vecka på vad som döljer sig i den här veckans upplaga av Nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Berätta för oss.
Ja, det var lite kris igår kväll då när jag skulle välja. För jag hittade helt enkelt inte Gunnar Hökmarks lilla bok En ny giv från 1981 som jag tänkte skulle vara boken den här veckan. Spårlöst försvunnen. Om Hökmark har ett ex över så får han gärna skicka ett. Sen i morse så nåddes jag av beskedet att Sam Nilsson har avlidit, den gamla moderata partisekreteraren. Så då tänkte jag att vi skulle ta hans memoarer, för det är en riktig guldgruva. Men de hittar jag inte heller i bokhyllan.
Du behöver sortera.
Så till slut då, så med anledning av den pågående skoldiskussionen, tog jag med mig Karin Svanborg Sjövalls Kentucky Fried Children. Detta är ju en bibel. Eller ett standardverk. För liksom historieskrivningen över valfrihetsrevolutionen. I alla fall för den borgerliga historieskrivningen, så ska vi säga. För läser man den så är den ju, det är ju så att säga klang- och jubelberättelsen om hur vi vann. Hur vi är utklassade, den där usla sossestaten.
Släppt något år före Karema, eller?
Släppt 2010, tror jag.
Ja, men exakt
ett år. Och det var ju som 2011, att det var...
12.
liksom den definitiva slutpunkten på själva valfrihetsrevolutionen. Sett i efterhand kan man ju se det, kanske, tänker jag, att den, kunde, den här boken kunde skrivas just då, för att det var liksom färdigt. Det fanns inga reella ifrågasättanden eller hot, utan Timbro hade ju fått rätt. Punkt. Mm. Och det här var innan Karin Svanborg Sjövall var Timbrochef. Så det här var väl också
hon
lite...
Hon var väl välfärdsansvarig på Timbro, tror jag, när hon ja. Den, eller hon var det i alla fall.
Jag tänker att det blev
kanske
hennes förklara... ansökan till ja, chefsjobbet.
Kanske förklara titeln här.
Ja, det var ju Olof Palme, som vanligt, som hånfullt sa om Pysslingen, första förskolan, första privata initiativet i förskola. Att sånt där kan vi inte ha, för vi vill ju inte att våra barn ska liksom bli Kentucky Fried Children.
Någon slags franchise.
Precis. Hota med USA. Alla hemskheter som fanns i Amerikat. Mm. Men det här är en väldigt bra bok. Det är roligt att få gå in i den borgerliga liksom, segerfesten och historieskrivning av det. Det finns bland annat fantastiskt stickspår, tycker jag, som liksom handlar om opinionsbildarinsatserna från näringslivet med Carl-Henrik Winkvists hemliga byrå och Svenska managementgruppen och så småningom då MAS. Alltså det bästa med det där är ju hur vilket språk som fanns på 70-80-talen. Man bildar alltså något som heter Svenska managementgruppen. Vad är det för någonting? Det låter ju, det låter ju M-gruppen.
Jag vet inte om det är värre än hur det är nu faktiskt. Men
nej, alltså hur fackförbund idag heter är ju en gåta för mänskligheten. Men vadå, man har alltså en utredningsbyrå som ska göra rapporter och underlag till riksdagsledamöter. Den kallas till slut för Hemliga byrån.
Tycker jag lite, jag lite där potential ja, ändå.
Okej.
Att okay, de heter det idag, Akavia.
Jag släpper det. Jo, men jag tycker att i den här boken, som ju är fylld av ganska starka adjektiv och sådär som man får acceptera, så är den mest spännande saken faktiskt just det där att den är skriven när den är skriven. Jag ska se här på i avslutningen av sin berättelse om valfrihetsrevolutionen så skriver Karin Svanborg Sjövall så här. Då befinner hon sig i samtiden. 2010. Ger man kritikerna rätt i att valfriheten har gått för långt, undergräver man den mödosamma historiska framgång som reformerna har inneburit för att förborgerliga det svenska folkhemmet. Man sågar också successivt av ett av de bärande benen under alliansens gemensamma plattform. Valfrihetspolitiken är en viktig underliggande berättelse i den borgerliga samlingen. Och det där tycker jag det är spännande idag, när det nu pågår liksom full diskussion om särskilt svenska skolor och det överhuvudtaget inte finns någon borgerlig samling och det inte finns någon allians.
Och det finns en Timbrochef som, trots att han i veckan har varit ute och ganska högljutt försvarat vinster, så har han ju också mycket kritik mot friskolesystemet.
Precis.
Benjamin Dosa.
Och jag tänker att denna stund när detta diskuteras, vi ska inte ta den debatten och referera den nu, men då tänker jag att det kan vara nyttigt att läsa den här segerberättelsen, som ju trots allt inte är äldre än 10 år, och tänka på att det kan gå rätt fort i politiken ändå.
Verkställande utskottet sätter streck i debatten för den här veckan. Tack för att ni har varit med oss så här långt, längre än vanligt, men det var det värt. Vi är tillbaka som vanligt nästa onsdag. Tack för mig, Viktor Bartkron. Tack för dig, Maggie Strömberg.
Och tack
för dig, Torbjörn Nilsson.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.